Can we go out and see?
Of course we can, but first there's a thing.
A thing?
An important thing. In fact,
thing one. We are observers only. That's the one rule I've always stuck to in all my travels. I never get involved in the affairs of other people's or planets. Ooh, that's interesting.
So we're like a wildlife documentary, yeah? Because if they see like a wounded little cub or something, they can't just save it. They've got to keep filming and let it die. That's got to be hard. I don't think I could do that. Do you find that hard, being all like detached and cold? Doctor?
Välkommen till Nya Doctor Who-podden, en podd där vi går igenom Nya Doctor Who ett avsnitt i taget. Idag ska vi prata om det andra avsnittet i säsong 5 som heter The Beast Below. Och vi heter Elin och
Malin.
Och vi sitter i samma rum idag!
Ja, det gör vi!
Det är jättekul. Och jag ska också bara säga att intromusiken är gjord av Allan Näslund.
Mm.
Men det här är ju väldigt spännande. Om ljudet låter annorlunda är det för att vi är i samma rum.
Ja, och vi har också, jag tror faktiskt att det är första gången vi har gjort det, att vi har tittat på avsnittet tillsammans.
Nej, faktiskt inte.
Nej, okej. Okay,
direkt.
Har glömt, som vanligt. Men när, vilket avsnitt har vi tittat ihop?
The Christmas Invasion tittade vi också på ihop. Och så poddade vi hemma hos dig.
Ah, jag minns poddinspelningen. Men jag minns inte att vi såg tillsammans. Alltså mitt minne.
Men det var väldigt roligt. Och det var väldigt kul nu. Det var faktiskt första gången vi såg... Det är första gången vi poddar hemma hos mig.
Ja.
Och det är första gången vi såg Doctor Who tillsammans med alla våra barn samtidigt.
Ja, även om de var kanske inte fullt engagerade.
Nej, de var inte jätteimponerade. Det var ganska låga betyg också när vi frågade dem efteråt. Det
ja.
Var 2,5.
Mm.
Din dotter gav det 4 av 10.
Ja,
ja det, 2,5 var av 5. Så det är olika skalor dessutom för att förvirra.
Ja. Du då, vi brukar inte prata betyg.
Nej.
Men känner du för att dela med dig om något betyg redan nu på det här The Beast Below? Eller ska vi bara hoppa över det och ta våran grej?
Ja, jag tycker vi pratar
eller
som
hur?
Vi brukar göra. Ja.
Det tycker jag också känns bra. Men vi ska väl berätta lite om det.
Mm.
Det är ju ett avsnitt som skrev Stephen Moffat. Och regisserades av Andrew Gunn. Som har gjort diverse tv-serier i Storbritannien. Exempelvis Life on Mars. Som vi ju förut har pratat om också. Jag vet inte, inte i relation till den här mannen dock tror jag. För han har bara skrivit ett enda Doctor Who-avsnitt.
Mm-hmm.
Och det är detta.
Mm-hmm.
Jag vet också att Stephen Moffat själv är väldigt missnöjd med det här avsnittet.
Ja, ja okej. Okay. Väldigt missnöjd.
Ja,
man
har sagt att det här är hans sämsta avsnitt. Mm. För han tycker det var jätterörigt.
Mm.
Och tydligen så har han fått en liksom... peppande samtal av Russell T. Davis var så här, men det här är faktiskt bra, du behöver inte vara så hård.
Ja, oh, roligt, jag tycker det känns som ett Russell T. Davis avsnitt
varför?
På många sätt, men jag hörde någonting om att Joris Lynn också hade varit inblandad.
Ja, det är så att de filmade och regisserade och, eller ja, de gjorde inspelningen och sen så blev det liksom inte riktigt klart, så då fick Joris Lynn ta det sista för att den här Andrew inte kunde.
Mm.
Så var det.
Okay. Mm.
Mycket spännande. Och Joris Lynn är ju en kändis.
Ja.
I våran värld.
Just det.
Den som alltid rycker in. Eller vad heter det? Rycker in.
Ja, precis. Men han är liksom... Minns jag fel om att han är typ... Vad har han? Han har gjort jättemycket, eller hur?
Ja, verkligen.
Det The Long Game, eller? Nej.
Jag kan.
Han gjort de där rymdavsnitten?
Ja, han är ju väldigt rymdig, tror jag också. Doctor Who, han är ju... Nu håller vi på att googla här. Det är sånt som man alltid håller på med när man...
När det kommer upp frågor som man inte har...
Precis.
Early life kan man lära sig om Joris Lynn. Om ni vill veta lite om hans early life.
Just det, han har gjort Cucumber, Som ju är Russell T. Davies grej. Nej, men han har gjort 12 avsnitt. Det är ju rätt många. Och det står inte exakt här vilka det är.
Jag vill veta.
Okej.
Klicka. Ah, The End of the World. Ja, väldigt typ. Om det är, den där scenen i slutet är ju väldigt End of the World.
Ja,
undrar om det är han som har regisserat den. När doktorn står och tittar ut över rymden.
Ja,
i ett stort så här, panoramafönster. Ja.
Det skulle det kunna vara.
Mm.
Det finns ju...
The Unquiet Dead, Tusen Claw. Tusen Claw hänger ju väldigt mycket ihop.
Ja, eftersom Queen Victoria är med.
Ja, precis.
Men The End of the World, det finns ju flera paralleller till The End of the World och det här, eftersom det är Rose första rymdresa och det här är Amys första rymdresa.
Mm.
Om man reser till framtiden och träffar människor. Mm. Så det är inte en annan ras liksom, utan det är människor.
Mm.
Även om de ser lite annorlunda ut kanske.
Men är det här efter, det fattade inte jag riktigt. Alltså jag är lite oförberedd, ganska mycket oförberedd. För att jag bara liksom, jag har inte hunnit läsa på så mycket.
Ja.
Men är det här liksom före eller efter The End of the World? Mm. Det känns som det borde vara efter.
Det är år 3229.
Och End of the World, när var det då? 5000?
5 billion years into the future.
Aha. Och det här är bara liksom några tusen.
Ja,
liksom.
Ja, men precis. Amy är ju 1300 år i just det här avsnittet.
Aha. Så att jorden finns ändå kvar i det här avsnittet.
Men jag kan gå igenom hela avsnittet och kan få höra lite bakgrundsinfo här.
Ja,
så det kommer svara på några av dina frågor, ska jag säga.
Mm.
Det här är Amys första resa i TARDISen. Liksom i rymden har vi redan etablerat. Och det går till en framtid och det är då år 3229. Där jorden härjas av solstormar. Så det är obeboeligt just då. Och invånarna tvingas fly och de gör det enligt olika länder, Storbritannien plus Nordirland men minus Skottland. Skepp heter Starship UK och tar sig makligt och smidigt fram i rymden, men skeppet döljer hemligheter. Barn försvinner, befolkningen är övervakade och rädda dessutom. En polisstat sammanfattar doktorn. Amy får reda på hur det egentligen ligger till, att skeppet drivs av en fångad stjärnval som torteras i sitt fångenskap. Hon väljer dock, liksom hela skeppets befolkning gör, att glömma denna sanning för att slippa ta konsekvenserna av att släppa valen fri. Hon vill inte att doktorn ska behöva göra samma val eftersom hon förstår att han inte kan välja mellan valen och Storbritanniens folk. Men med hjälp av drottningen, Liz Ten, vecklar sanningen ut sig. Doktorn förbereder sig för att ta koll på valens medvetande och därmed smärta. Men i sista stund förstår Amy att valen inte kommer att överge dem eftersom varken den eller doktorn klarar av när barn riskerar att dö utan att blanda sig i.
Mm. Mm. Det var det.
Ja.
Ja. Jo visst, det svarar väl på lite frågor.
Ja, eller?
Ja.
Har du frågor?
Ja, men jag har nog det. Men en sak jag undrar över, men jag tror inte du kan svara på dem. Det är hur de andra länderna tar sig fram.
Ja, verkligen.
Har de också fångat? Alltså, sån här, de kan ju inte ha fångat andra valar eftersom det här var den sista. Men de åker i någon slags... De har motorer. Men ändå är det som att den här valen är den enda som kan rädda...
Ja, det håller ju inte riktigt ihop kan man ju känna. För att, alltså det var en del saker som jag tyckte var konstiga med hela den här fångenskapen. För att det som det sägs om valen i liksom skeppets mytologi eller vad man ska säga. Det är att allt var förlorat, de var på väg att dö, barn grät och allt. Och sen så kom det som ett mirakel så dök den här upp. Och sen så fångar de den fast den dyker upp. Och liksom torterar den och sen så opererar de också in så här tvångsmatningsgrejer i den.
Mm.
Det måste ju liksom, vilken process.
Ja, verkligen.
Alltså en sak som jag verkligen inte förstår med tanke heller på upplösningen, det här med att doktorn bestämmer sig för att vi ska nu ta bort medvetandet på dig.
Mm.
Och så kan vi fortsätta liksom. Varför gjorde de inte det? Varför vill de plågen? Eller är det bara... Det
kändes... De kanske inte kan det.
Fast det kändes inte som att det var så komplicerat.
Eller ja, men, för doktorn är det inte komplicerat, han är så smart. Men för människorna.
Men de lyckades ändå liksom spänna fast den och operera in de här matgrejerna.
Det, ja.
Jag tycker det... Men för mig kändes det konstigt.
Men de pratar ju också om att det finns så här, fanns andra länder som de kunde gå emellan, ja, till andra länder. Men sen så hade Storbritannien liksom sealed off.
Mm.
Betyder det, alltså, vad hände med de andra länderna? Och, men kanske var det så att om de satt ihop allihopa, typ hela jorden då, då åkte alla med den här valen. Men när Storbritannien sealed off, då bara kastar de andra länderna till sitt öde. Eller sitter de fortfarande fast de är... man kan inte gå emellan.
Det såg ju inte ut så. På nej, den liksom... man får ju se, då är det som en bara UK.
Mm.
Och olika städer får man ju se skyltar för och sådär.
Ja.
Så det känns som att... jag tror att det här är en metafor för... Brexit innan
ja,
det hände.
Så långt innan?
Ja.
Såg de det hända? De såg det komma.
Steven Moffat. Mer samhällskritiskt än vad vi trodde.
Ja, faktiskt. Men det är ju väldigt samhällskritiskt det här avsnittet.
Ja,
det är därför det känns som ett Russell T. Davis-avsnitt.
Ja, för det var ju min fråga. Varför känns det som det?
Ja, men dels att det känns så här, ja, men att det verkligen är så här en ganska övertydlig samhällskritik som är så här, vi bygger vårt samhälle och vår välfärd på andra varelsers ryggar. Liksom, och att vi liksom vet att de torteras och plågas och har det dåligt, men vi låter oss, vi kan inte offra det vi har liksom.
Mm.
Så vi låter det bara fortsätta. Så det tänker jag är den stora grejen, och speciellt liksom djur kanske, alltså djurhållning och så, det har vi pratat om förut, men så därför, det tänker jag är en typisk Russell T. Davis grej. Och sen så tycker jag också att det bara miljön känns lite Russell T. Davis.
Jag tycker man känner igen det från andra såna här planeter som de har varit på, som är lite människoliknande liksom.
Ja, och typ The Long Game tänker jag på de avsnitten.
Och även det här bilavsnittet.
Ja, just det, Gridlock.
Ja, Gridlock heter den. Den kändes ganska mycket så, tycker jag.
Ja.
Alltså i miljöerna.
Men också de här robotarna eller de här ansiktena som sitter, som är som ser som såna här smilers, som är som fortune tellers liksom. De tycker jag också känns lite... Så här, det här kändes som ett avsnitt typ i säsong 1.
Mm.
Att det här hade kunnat vara ett avsnitt i säsong 1. Men sen så tycker jag inte att doktorn är... Jag tycker doktorn är ganska jag tycker inte doktorn är som nionde doktorn.
Nej.
Tror jag. Och verkligen inte som tionde doktorn. Kanske mer som nionde i så fall.
Men berätta mer om annorlunda. Hur du tänker.
Ja, men... Jag tycker doktorn, det här är ju väldigt spännande, för nu liksom ska vi lära känna vår nya doktor, vår elfte doktor. Och han är ju väldigt annorlunda från tionde doktorn.
Mm.
Han är liksom, han är, som vi pratade om i förra avsnittet, han är mer utomjordisk på något sätt i sitt sätt att vara. Men han är också ganska, han berättar ju för Amy hur han tänker, att han liksom... Tänk så här, alltså han berättar liksom att vad han observerar och vad han ser och drar slutsatser utifrån det.
Mm.
Och det tycker jag är så fint och skönt. Mm. Istället för att han bara är helt tyst eller liksom håller på med annat och sen helt plötsligt har listat ut allting. Men vi har ju inte hängt med på det, och hon har inte heller fått en chans att hänga med på det.
Tycker också att jag tycker det är en väldigt bra scen i början, när de fortfarande är inne i TARDISen och de ser det här skeppet och börjar liksom skanna av det, så att de filmar inuti skeppet på något sätt.
Ja,
och så ser de...
De hackar säkert deras kamerasystem eller något.
Ja, men precis. Och då så ser ju de ett barn som gråter.
Mm.
Och sen så har doktorn sagt till Amy så här, ungefär som när de höll på att scanna in där, så säger han så här, ja, men innan vi går ombord så måste du veta att så här, vi lägger oss aldrig i Vi kan inte liksom blanda oss i människogrejer för att det funkar inte.
Vi bara observerar
det. Ja, vi observerar det.
Och that's så, the one rule I always stick to.
Man bara, no it's not.
Never.
Men det är roligt att hon säger det. Det känns så himla mycket så här, nu ska jag så här föregå med gott exempel. Så här borde jag göra. Och han vet att han ljuger. Liksom.
Det är så när man har ett nyårslöfte. Man bara, det här är mitt nya jag. Nej, men jag tar aldrig en kaka till. Eller ja, jag vet precis. Inte. Jag går alltid och tränar efter jobbet.
Ja, precis. Och sen hon bara, jaha, men inte det är ganska jobbigt när man ser att folk liksom lider och barn gråter, för då ser man ju en flicka som gråter.
Mm.
Och då får hon inget svar av doktorn. För att han helt plötsligt sticker upp där.
På skärmen.
Och jag säger, vad har hänt? Varför gråter du? Och det är så fint. Alltså att han, det, att också väldigt snyggt filmiskt liksom, tycker att göra det. Att han,
ja. Ja, ja, men det är roligt också. Det är både fint och faktiskt lite komiskt. Att han tycker på skärmen där. Men jag tycker inte att det heller är så här. Det här är också en ny sida av doktorn, att han är så himla barnkär då liksom.
Verkligen.
Alltså han är typ som ett barn själv, så han kan relatera till barn. Det är ju någon podd som vi har lyssnat på som heter typ Woke Doctor Who, är det den? Heter den så?
Ja, jag brukar inte lyssna på den så ofta.
Nej, men jag vet inte, de har nog slutat göra avsnitt. Men vi lyssnade på den i början när vi gjorde våran podd, började med våran podd tror jag.
Jag tror också att de inte, för jag lyssnar i alla fall, när jag lyssnar på poddar, och det tror jag du också gör, men man lyssnar på ett avsnitt, nu ska vi lyssna på The Beast Below, då vill man höra dem. Och jag tror att Woke Doctor Who har mera teman.
Ja, men precis.
Så. Mm.
Men det jag skulle säga bara om det var att de kallar honom för Peter Pan. Att han är en sån Peter Pan-figur som aldrig växer upp. Mm. Och det tycker jag alltså, passar honom så bra.
Ja.
Men jag tänker liksom som tionde doktorn. Jag bara liksom minns nu, det finns säkert massa exempel. Men tionde doktorn och Donna är i Pompeji, så står ju barn och skriker och gråter.
Mm.
Och Donna vill liksom rädda det här barnet och doktorn bara springer förbi.
Ja.
Så den tesen stämmer ju absolut inte i det här avsnittet.
Nej. Men det är vad Amy ser.
Eller i det avsnittet. Ja, precis.
Så liksom för Amy så är det ju doktorn då.
Mm.
Eftersom hon inte känner någon annan
doktor. Nej, precis. Nej, hon får ju verkligen en insikt här. Och det tänker jag liksom är, har så mycket att göra med att hon har känt honom hela sitt liv. Även om det för honom är så kort tid.
Ja.
Så är det som att hon träffade honom när han var, eller när hon var liten.
Ja, och sen när hon var äldre och sen en paus igen liksom.
Mm. Mm.
Så hon har ju haft med sig honom.
Mm. Och kanske liksom har en annan, en liksom, hon fick ändå, hon mötte honom som ett barn själv, så hon har känt den här förståelsen och the compassion liksom från honom.
Och hon, vi får ju också se att hon tänker tillbaka på hur han var mot henne när hon träffade honom först. Men jag tycker också om att, ja men det var ju du som var inne på det, men att han berättar liksom för Amy när de går in där i. Det är så här, men här är vi nu, nu ska vi observera. Vi måste liksom bara se alla detaljer. Och den är ju, det, jag tycker också, nu hoppar jag lite grann i mina utläggningar, men eftersom jag sa detaljer så är det, så här, det är ganska detaljerad interiör. Eller liksom, den är ganska trovärd. Eller så här, den känns väldigt, i och för sig så känns det som att de har försökt återskapa typ 60-talet. 50-talet, alltså det känns lite så här. Dels så finns det alltså, som, de här smilersna, de är ju som när de ser snälla ut så är de som snälla clowner eller något. Sådana har jag förstått att det har funnits liksom på olika platser, kanske på Tivoli och sånt, i Storbritannien. Och sen är det lite så här röda bänkar och det, ja men det är som att de har byggt upp en sån värld och det finns liksom tv-grejer. Och det här är väl mer en blinkning kanske till som den här regissören, eller vilka det nu är, som vill ge till tittarna så där. Det finns mycket så här BBC grejer. Vad heter det? BBC liksom så som BBC var på 60-talet. Så här, TV-skärmar och deras uttryck liksom.
Jag har ju liksom bara sett den här, alltså jag har ju sett den förut men inte tittat så noga och sen så såg vi den nu precis, så att jag har inte tittat om som jag brukar göra. Så jag missar kanske lite av det visuella, men du har rätt i att det känns lite 60-tal, och det känns ju lite så här typiskt Alltså jag tänker på Fallout, det här ett gammalt spel som är så här, utspelas i framtiden.
Mm.
Där allting har en väldigt stark 50-tals stämning.
Ja.
För att det är liksom, jag vet inte, att man håller, klamrar sig fast vid en tid som kanske var en storhetstid.
Ja.
Att det kanske är samma här, för vi har ju också Elizabeth the Tenth som liksom kommer in. Att hon, det är liksom kungafamiljen, man håller liksom kvar vid den här monarkin liksom. Och
ja, de vill verkligen, det är väldigt nationalistiskt.
Ja.
Alltså de är verkligen så här, nationen, och det är just Storbritannien, det. Och det går ju ihop i och för sig med att det är en övervakningsstat så där, som doktorn påpekar.
Man ser olika torn också som heter så här Sussex. Och,
ja.
Och sen så pratar de om att de ska åka till London och det är 10 våningar och sådana där saker.
Och hissarna heter Vaters istället för Elevators. Och barnen är också klädda. Alltså den här flickan som vi får träffa i början som är 12, fast våra barn påpekade att hon såg mycket yngre ut.
Varför de är 12?
Ja, precis. Men hon är ju klädd i någon slags så här rutig klänning och förr. Alltså så vad heter det, tofsar i håret och väldigt så här 50-tal liksom. Så
det är sant.
Vi får ju också se barn i ett klassrum som står och liksom får något slags omdöme om de har varit duktiga eller inte.
Just det, från de där konstiga dockorna, eller vad man ska kalla dem.
Precis.
The Smilers.
Och där är två av barnen är regissörens egna barn. vad tyckte du om det? Eller liksom
att de tar in sina egna barn. Nej, det tycker jag inte är bra.
Nej, men det kändes så konstigt att det är så här, var är föräldrarna, var är vuxna? Så det är som att barn pratar inte med vuxna.
Nej, allt, precis. Så jag tänkte lite grann på Kina och på hur det här sättet att ha, vi ska allas barn, barnen är allas barn, vi ska uppfostra dem kollektivt. Att det var liksom typ ett sånt system. Man får inte se att de har föräldrar eftersom det försvinner en massa barn också, och Vad tänker föräldrarna om det liksom?
Ja,
jag vet inte.
Ja, och doktorn tolkar ju det som sagt. Alltså vi ser tecken på att det är en övervakningsstat, och då blir det så här. Och jag antar att det är väl det vi har lärt oss också om liksom Nazi-Tyskland och så här.
Mm.
Det är förresten, vad heter det, förintelsens minnesdag idag när vi spelar in.
Just det.
Men det är väl ett arv därifrån, om vi ska få in en sån referens. Liksom, att man har sett att så här, familjebanden blir inte viktiga i liksom, en nationalistisk stat. Utan då är det nationen som man ska vårda. Eller relationen till nationen.
Mm. Just det. Ja, men det är ju otäckt att se. Och jag tycker det är så himla, alltså, nu känns det som att vi så hypar Stephen Moffat som en pappa. Det gjorde vi i förra avsnittet också. Men att han liksom ser det här, eller att de skriver det här, vem det nu är som har skrivit det. Att det barn Stephen gråter, Moffat. Men just den repliken då.
Jaha.
Att barn gråter för att de behöver uppmärksamhet.
Ja.
Eller för att de är ledsna eller rädda eller vad det nu är. Ja. Eller att de har ont eller så. Att de behöver hjälp. Men om de gråter fast de försöker dölja det, då är det något riktigt illa, på liksom något farligt.
Mm.
Om de inte kan, om de försöker hejda sig men gråter ändå. Ja. Alltså att han ser det, att hon gråter men de försöker inte få uppmärksamhet. Och att de som går förbi henne inte uppmärksammar det, för att de inte vill se det, för att de inte kan göra någonting åt det. Det tyckte jag var en bra uppmärksamhet.
Det liksom tyckte jag också, verkligen.
Och en annan grej som jag också tyckte var bra, eller som jag också tänkte på då, kring liksom, eftersom jag började tänka på honom då, som den här barnfiguren, eller så att han lyfter barn, det är väl de här figurerna då, the smilers, att de är ganska så här barnvänliga, eller barn inte barnvänliga de inte, men alltså de är ju ganska så här lätta för barn att liksom
känna igen.
Känna igen och liksom att de är läskiga tolka. På ett barn läskigt sätt eller någonting. Alltså att man, det finns så här onda dockan och, där, och det finns såna här varelser. Den påminner lite grann, har du sett den här filmen Big med Tom Hanks från 80-talet?
När han... Det var väldigt länge
sedan. Vi såg den alldeles nyligen, det är därför jag tänker på det. Då går han till ett tivoli och så får han en sån här fortune teller grej.
Okay.
Eller han sätter det och så får han önska sig någonting. Och så önskar han att han blir vuxen. Ja, precis. Och då får han det. Och den är lite så otäck för den får röda ögon. Precis som de här får när de visar sitt tredje ansikte. Ja. För det är som att de har ett glatt ansikte, ett surt ansikte och ett jätteläskigt ansikte med röda ögon.
Ja, och de är verkligen läskiga.
Ja, det är de.
Sen tycker inte jag att det här avsnittet är så superläskigt.
Nej.
Men jag tittar på det och ser, oj, det ser läskigt ut. Men jag blir inte så jätterädd.
Nej.
Men jo, jag skulle också angående om det där med att jag tycker att de har jobbat mycket med scenografin och liksom byggt upp det här världen, så tycker jag det finns ju de här smileysarna, eller smilers, och så finns det några som heter winders, och de är liksom klädda som någon slags munkar, och passar inte in, tycker jag.
Nej.
Det är väldigt konstigt. Jag vet inte varför de är klädda så.
Men jag undrar om det är för att det ska vara... För det är ju lite Star Wars-referenser här.
Ja.
Och det sa ju mina barn också när vi kollade på det här. Att det finns ju... Det är ju typ när Les Ten säger "Help us, doctor, you're our only hope."
Ja.
Det är ju prinsessan Leia rakt av.
Ja.
och sen så är det ju när de åker ner i den här balens mage. Det hände ju också med Han Solo och prinsessan Leia.
Ja.
De åker ner i något så här gegg, äckligt gegg. Och så är det vid flera tillfällen. Men jag tänker att den här The Hoods, liksom, the hooded figures, att det är lite Star Wars, att det kanske är därför de har tagit in det.
De ville att vi skulle tänka det.
Ja, kanske.
Ja.
Jag vet inte. Vad tror du?
Ja, alltså jag kan ju inte så mycket om Star Wars.
Nej.
Det är inte min fandom.
Nej.
Kanske inte din heller, men du har sett mycket i alla fall.
Ja, jag gillar ju Star Wars, men det kanske inte är min största fandom, men jag gillar det.
Men det är ju Doctor Who.
Ja, ja. Och Buffy.
Och Buffy. Ja,
Obsoft.
Såklart.
Men vad tycker du om The Smilers då?
Jo, nej men som, de är obehagliga och det är klart att det passar in i världsbygget. Att man har, ja men doktorn förklarar ju också det. Han är ju såhär, ser du de här gubbarna, de är så rena. Och Amy var såhär, vadå, det är ju bara några grejer. Han bara, ja men de är mycket renare än allt annat, man ser att folk är rädda för dem. Så det var snyggt, tyckte jag. Men däremot det jag tyckte var konstigt med... För som jag sa så är vi inne i klassrummet och så får barn... det är efter en lektion, antar jag. Och så får de då ett omdöme och får liksom grönt kort eller rött kort eller vad man ska säga. Och då är det ju ett barn som får ett rött kort. Och då förstår man att det är kört. Och det är därför den här flickan är så ledsen. Men sen när de ska ut, då ska de gå hem till sina egna städer och båda de här barnen ska till London då. Och då måste de åka hiss i 10 våningar ner. Och då så förstår man att den här hon säger till den här pojken, men du får inte åka hiss, du kommer bli, man får inte det när du har fått den här nollan. Och han bara, men jag orkar inte, typ. Det är så konstigt att han åker hissen ändå.
Just det, han borde vara så rädd.
Ja.
Han borde vara alldeles för rädd för det.
Yeah.
Jag fattar inte heller riktigt om det är så här att han får den där nollan, alltså det är så här, barn som är dåligt från sig i skolan, de blir matade till valen direkt.
Yeah.
Eller om det bara är så här, han straffar att han ska gå hem och det är för att han försöker ta hissen som han blir straffad och ska skicka henne till valen. För det verkar ju väldigt hårt om de matar alla som gör lite dåligt från sig i skolan till valen. Liksom.
Yeah.
Vad är det för... Ja. Men det är ju inget bra samhälle, det har vi ju förstått.
Nej, verkligen. Men det är väl, alltså, det är väl för att de måste hitta på, alltså det måste finnas, även om de är väldigt godtyckliga, så måste det finnas några regler kring så här, vad man får och inte får göra. Och de behöver att folk ska göra fel, för att de behöver mat till valen.
Ja, men de märker väl att valen inte äter barnen.
Ja, så varför
skickar de bara... För det verkar ändå som att valen äter de vuxna. För det säger den ju sen, liksom, att så här, ni är de första som har överlevt, säger han.
Ja.
Säger de till doktorn och Amy.
Ja.
Så att valen, det är just, då borde ju sluta skicka barn. Ja. Till valen, helt enkelt.
Och det är också, tycker jag, jättekonstig scen som jag inte förstod när de är nere där i The Towern. Och man ser barn gå runt och bära på saker. De är helt okontaktbara.
Ja.
De bara går runt.
Alltså, precis.
Varför gör de det?
Det var faktiskt... Jag förstår att Steven Moffat tycker att det här är lite väl rörigt. Ja. För att så här, det måste ju ha varit en idé som försvann. Eller någon för att då ser ju den här tjejen sin Mandy. Hon ser ju sin lillebror och försöker prata med honom. Och han typ svarar inte ens.
Nej. Då, man tolkar det ju som att de har liksom tagit bort minnet.
Mm.
Men det är det här också som jag... Liksom, de verkar ju ganska högteknologiska på det sättet. Att de kan liksom ta bort minnet på folk. Men de kan inte... göra en val.
Det är en väldigt stor val.
Ja, fast de har lyckats fånga den. Alltså det, jag tycker inte det håller ihop.
Nej.
Och också så här, vad äter valar? Det är väl inga valar som äter människor?
Alltså, det är det faktiskt inte.
Nej, men de äter väl, alltså jag antar.
Men det här är ju en star whale.
Ja, men om man tänker sig att det är en val som åker runt i rymden. Och det är en val. Fast i rymden istället för haven. Då borde de väl också äta typ rymdgrejs. Ja, men bara alltså, sila genom tänderna.
Men inte alla valar gör väl så, eller?
Jag vet inte, späckhuggare är en val, va?
Ja.
De är ju...
Hjälp, fast nu. Nu.
Jag vet.
Nu är det valis.
Ja.
Det finns säkert valar. Det är väl blåvalar vi tänker på nu som äter plankton.
Ja.
Men det finns väl andra valar.
Som äter annat.
Så som äter människor.
Ja.
Men inte barn. För att de känner sig med. Jag tänkte att den här valen, jag tänkte på det här med att det sägs att elefanter tycker att vi människor är gulliga som hundvalpar.
Jaha, det har inte jag hört.
Har du inte hört det?
Nej.
Det är så roligt att de tycker det, att vi är söta.
Ja.
Och jag tänkte att det var lite likadant med den här valen, att den liksom tycker att vi är gulliga på något sätt.
Ja, och särskilt barn då.
Mm, precis. För annars känns det väldigt konstigt att den skulle vara så här, åh nej, barn som gråter. Ja. Jag kommer att rädda dem.
Gud, jag fick lite så här, ja det kanske är att man ändå blivit påverkad i det avsnittet, men det är så grymt att elefanter gör det då.
Jag vet. Och sen så tycker bara, du att vi är gulliga och vi bara, vi låser in er.
Ja, förslavar er. Ta bort era möjligheter till liv.
Skär av era betar och, ja, inte vi, men liksom. Ja, vi gör ju inte något av det, men...
Va? Det är så... vore ju roligt om vi kom ut som elefantjägare. Och nu fick ett dåligt samvete kring det.
Ja, just det. Åh nej, min planerade resa till savannen. Jag måste nog ställa in den. Nej, men jag vet. Alltså, det är ju... Det sjuka är att jag minns ju att jag tittat på det här och blir så här... Nej men gud vad bra det slutade liksom. Att jag så här tyckte att det var ett lyckligt slut. Och så nu när jag tittar på det så var det så här. Ja, nej okej, de har torterat den här valen i 1000 år eller vad det är. Och nu släpper de den fri och den försvinner, åker inte iväg. Eller så här, sticker iväg på en gång utan den stannar kvar för den vill hjälpa. Eller så är den bara typ helt förslavad och psykologiskt påverkad av att vara torterad i alla dessa år. Liksom.
Ja.
Jag tror inte att den liksom så här, nu vill jag vill verkligen hjälpa er för ni.
Fast barnen, hjälpa barnen.
Hjälpa barnen.
Ja, tänk på barnen. Nej men jag som sagt tycker det är värre faktiskt den här grejen att de inte märkte det. De var så upptagna med att förslava den här valen så att de inte märkte att valen ville hjälpa dem.
Mm, det är jättehemskt.
Ja. Jag tycker också att doktorn är så himla... För han blir ju väldigt upprörd över det här. När han upptäcker att det är det här som pågår. Och han bara... Människor, ni får inte prata med mig mer idag. Så han är jättearg.
Mm.
På ett väldigt... Där är ju... Vi såg ju honom kanske inte jättearg. Eller upprörd på det sättet i Prisoner One. Grejen förra avsnittet. Så...
Zero, inte Prisoner One. Vi vet inte om Prisoner One är än.
Just det.
Eller ja, den finns ju. Den kommer inte komma heller, spoiler. Men ja, nu lät det som att det skulle göra det.
Ja. Nej, men nu har vi sett honom arg.
Mm.
Han blir också väldigt besviken på Amy.
Mm.
Han hade den här auran av så här, jag är inte arg, jag är besviken.
Just det, som jag berättade på middagen att min lärare gjorde i högstadiet.
Ja, precis.
Att han inte blev arg, utan han bara... Nu är jag mycket besviken och man bara skämdes ihjäl. Ja, precis. Mm. Vad tycker du om det då?
Nej, men det var ju helt rimligt. Mm. Jag var ju mycket nöjd med
det. Okay. Mm.
Eller du tycker inte det?
Jo, jag trodde du skulle komma till att du tyckte att han skulle skärpa sig typ.
Jaha, nej. Jag tycker han var väldigt rimlig.
Mm.
Men jag tycker också att det är så här... Sen så tyckte jag kanske att han var hård mot Amy. när han, så här, hon får en chans.
Mm. Och, sen, och han bara, nu ska du åka hem.
Ja, men precis. Du kan inte vara här. Du kan inte fatta beslut åt mig.
Det är lite som han sa mot Martha. Ja. You're going home. Ja. I'm taking you home. Det sa han, höll han på att hota mig hela tiden.
Ja.
Han måste sluta med det hotandet.
Ja, verkligen. Samtidigt så måste det ju, om man beter sig dåligt måste man ju få konsekvenser.
Ja.
Utvisning.
Men hon kan ju ändå få en del chans. Och typ en förvarning.
Så ja, verkligen.
Gör du fel för att åka hem. Eller jag vet inte. Om du fattar beslut att man får åka hem.
Ja.
Det är väldigt oklart, oklara grunder. Men jag tänker också så här. Visst, jag håller med dig. Jag tycker att det var, han är jättebra och rimlig. Och jag gillar den här grejen att han... alltså det är ju som att så här, hela hans... identitet eller rykte eller någonting, eller så här, syn på sig själv står på spel, för att han står ju inför det där valet i slutet som är att antingen så dödar han då hela mänskligheten tydligen, eller så dödar han det här fantastiska djuret, eller så gör han det hjärndött så att det i alla fall inte behöver lida mer, och då tänker han att det tredje valet är ändå det minst dåliga liksom, och ska han göra det, men när han har gjort det så kommer han inte kunna kalla sig för doktor längre. Då är det slut på honom och då vet han inte vad han ska göra. Så det är ju som en väldigt ödestiger. Liksom att han verkligen står vid kanten av en avgrund.
Yeah.
Och sen kanske han skulle kunna bounce back efter det. Det vet jag inte. Men just då känns det ju som att så här, okej, det blir inget mer Dr. Who på grund av det här.
Yeah. Men, så har inte jag känt att de andra... Alltså jag har ju känt att de andra doktorerna liksom bryr sig om vilka konsekvenser deras handlingar får. Men inte att det är så här... nu lägger jag av.
Nej, precis. Men jag tänker att det är just det där. Att han liksom, han älskar mänskligheten så mycket. Han är också som en elefant, så tycker jag att de är så gulliga. Och sen så tycker han ju såklart att det här fantastiska Star, the Star Beast, eller nej, inte The Star Beast.
Den här valen
är också helt fantastisk och liksom värld, alltså han identifierar sig väl med den och så.
Yeah.
Så att han liksom kan det, han har inte stått inför ett sånt val kanske tidigare på det sättet. Jag minns liksom inte riktigt om vi har pratat om det på det sättet, men ja, men jag tycker att det är bra. Men sen tänker jag också, å andra sidan så har han ju räddat mänskligheten gång på gång på gång på gång, och han vet vad vi är kapabla till.
Yeah.
Han vet att vi håller på så här. Han vet att vi förstör vart vi än kommer, vi förslavar oder och vi för krig mot varandra och vi, ja, men vi gör massa dumma saker liksom hela tiden.
Ja, du sa ju när vi såg här den här hjärnan som valen har, att det var, påminner väldigt mycket om odshjärnan.
Just det.
Att det var en annan hjärna som har blivit torterad.
Ja, men precis. Liksom. Ja.
Och då upplev, alltså doktorn tyckte ju att man gjorde fel då också och hjälpte oderna att... göra revolution, men
kanske. Men precis, det var inte som att hela hans identitet stod på spel, men då kanske då gjorde han, ingrep ju inte på samma sätt, han var inte tvungen att fatta ett sånt beslut.
Nej, just det.
Men jag tänkte så här, jag relaterade till mig som kattägare som har så här min lilla gulliga katt, han är så gullig, oj vad gullig han är, och sen så går han ut och dödar en massa fåglar.
Ja, just det.
Och det tar inte jag något ansvar för.
Nej.
Fast om jag ser honom döda en fågel blir jag jättearg.
Har ni inte ens en bjällra på honom?
Nej, för att då väcker han mig, för då håller han på att klia sig på natten.
Ja.
Bara, jag tror
det är viktigare än fåglarna alltså.
Ja, tydligen. Min sömn, den är ganska viktig för mig. Ja. Nej, men det är ju liksom, alltså att man, jag blir ju arg på honom då. Då kan jag ju bli sådär, nu vill jag inte se dig ett tag, på ett tag liksom. Fast jag vet ju att det är det som är konsekvensen. Det känns lite som att doktorn har det förhållandet till mänskligheten.
Ja, men det du menar är att liksom, katten gör ju det för att det är kattens natur. Det är inte för att katten är ond.
Nej.
Fast... Och doktorn ser också så på oss, fast vi är ju onda.
Kanske du och jag som åker tjuvjäkar i Afrika.
Precis. Nej, men jag menar, det finns ju mycket som tyder på att ondska finns bland människor, såklart. Och som sagt, det kännetecknar ju oss.
Men så han tror ju ändå på det goda i människan. Han ser ju också mycket gott i människan. Men mot bättre vetande kanske.
Vad är gott i det här avsnittet då? Det är ingen. Eller barnen kanske. Det är de som är oskyldiga. För alla vuxna har ju fattat beslutet att de måste fortsätta tortera valen.
Mm. Har alla gjort det? Ja, alla måste välja.
Eller de har fått möjligheten var femte år att se hur liksom skeppet förs fram.
Mm.
Och sen så accepterar de att det är så. Och sen blir deras minnen raderade. Och sen går det 5 år och så får de göra det igen. Jag tycker också att det är lite så här krånglig liksom procedur som känns skapad för avsnittets skull. Snarare än liksom en del i ett världsbygge som håller ihop.
Ja, det känns lite orimligt att de, när de ändå så gärna vill fortsätta, när de vet att hela deras existens står på spel.
Ja.
Men det kanske är då Elisabeth som har bestämt det för länge sedan. Att ja. Bara för att känna lite mindre dåligt samvete. Att så här, alla är ändå med på det. Fast, det är inte bara jag.
Men liksom, monarkin har väl aldrig varit demokratisk. Alltså det är inte monarkin som driver liksom demokrati framåt. Så det, jag tycker inte det hänger ihop riktigt liksom.
Nej.
Och jag känner också så här, de skulle lika gärna, alltså det här är ju en knivig situation. Jag är inte säker på vad jag skulle, alltså man förstår ju att det rätta valet är att eller släppa loss valen, men det är inte så lätt att alla ska dö. Alltså det Nej. Är ju en svår, det är ju ett dilemma liksom.
Verkligen, det är ett jättestort dilemma.
Men jag vet inte, alltså det skulle de väl kunna ha en riktig folkomröstning om liksom.
Varför kan de inte bara bygga liksom ett skepp, en motor? Eller liksom,
ja,
måste de ha den där också,
men det finns inget bränsle, det är väl det.
Ah, det.
Men varför? Jag
menar, kan de inte bara flyta runt? De är inte på väg någon. Ja. Jo, de är på väg att leta efter ett nytt hem. Ja.
Men de kan väl, alltså nu offrar de människor för att valen behöver äta. De kan väl offra människor för att göra bränsle. Alltså det är mycket så här...
Bra förslag.
Ja, men jag menar, det är samma konsekvens av det.
Okej, okay, ja.
Nej, men jag vet inte.
Nej,
men det här är väl ett smidigt sätt att ta sig fram.
Jag tycker att de har liksom investerat väldigt mycket i den här valen.
Ja, nej, men så
här, det är svårt för dem att tänka något annat.
Ja, men om premissen är, det går inte att få fram bränsle på något annat sätt. Det går, alltså vi dör om valen inte är här.
Mm.
Då är man så här, vad gör vi då? Riggar vi att alla får rösta om det här var 5:e år? Och sen så finns det ju också den här regeln om mer än 1% vill att vi ska sluta med det här torterandet. Då gör vi det.
Mm.
Och det ska de göra liksom, om och om och om igen. Om man så här, raderar minnet på alla. Kanske därför de inte har så bra relation med sina barn. Jag vet inte.
Mm.
Men liksom,
just det, de kanske glömmer bort sina barn. Nej, de glömmer ju bara det där.
Ja, och det är också konstigt.
Ja.
Men liksom, det rimliga är väl antingen så ser staten till att det blir en hemlighet. Om någon kommer på det så avrättar man dem.
Mm.
Eller så har man ett val. Eller en riktig omröstning. Liksom.
Mm. Ja, precis. Att man inte raderar minnet för folk.
Ja, och som sagt svårt. Men jag tycker det känns som en konstruktion bara för programmets skull.
Mm. Men det är ju lite häftigt ändå med Liz Ten och när hon smyger omkring och man vet inte vem hon är. Och hon håller på och skjuter och är jättecool. Och sen så visar det sig att hon är Elisabeth den 10:e.
Ja.
Vad tycker du om hennes karaktär?
Jag tycker att hon är en cool karaktär och jag gillar verkligen hennes utstrålning. Jag tycker att det är roligt att hon är liksom färgad också, men att hon liksom att det har utvecklats.
Just det, att hon är icke-vit.
Ja, men precis, icke-vit säger man.
Ja, jag vet inte vad man säger. Jag ska läsa den där boken, får man säga svart.
Ja,
den står på min läslista. Eller jag ska låna den av en kollega. Så då kommer jag veta.
Ja, gud, vi är så förvirrade kring sånt här.
Ja, men den är tydligen inte heller så klargörande, den boken.
Nej, men men även här är egentligen min invändning att så här, vad fyller hon för funktion? Eller liksom, hon är en konstig karaktär. Det, vad gör det för värld? Eller liksom, är det att de vill ha ett kungarike, eller de vill ha liksom, det här är UK och i UK så finns det en drottning. Då ska vi ha henne.
Mm.
Men varför har de sakta ner hennes åldrande? Eller liksom, vad är poängen?
Mm.
Och varför låta henne liksom gå runt i cykler av 10 år och bara så här ta reda på vad som händer på det här skeppet. Alltså, hon är ju bara en marionett liksom.
Mm. Fast de säger hela tiden att vi har fått det från The Highest Authority.
Ja.
Nej, men det kanske är en så här moffat historia som blir så här, det är ett jättespännande mysterium och när det blir en reveal så blir det väldigt så här, wow! Och det är liksom take the red pill or the blue pill. Liksom.
Ja, Matrix är ju verkligen den andra referensen förutom Star Wars här. Känns som.
Ja, precis. Vill man leva i den här världen eller ska man glömma? Eller, och glömma liksom, eller ska man se verkligheten för vad den är? Men, nej, men jag håller med om att den, alltså i själva verket så blir hon inte så intressant som karaktär. Och hennes funktion liksom. Och att hon tar det här beslutet om och om igen. Att inte göra det. Och det är ju liksom, såklart är det ett mycket, mycket värre beslut för henne. För hon är liksom, ska vara ansvarig då för hela då mänskligheten verkar ju vara. Eller hela
UK. Så som de pratar om det, i alla fall.
Ja, precis. Och deras fortlevnad. Eller att liksom tortera djur. Det tänker jag alla ledare skulle göra.
Ja.
De skulle ju välja att fortsätta.
Ja.
Men det är ju inte bra.
Alltså de håller ju, de som sagt borde kunna ta reda på om de nu verkligen inte kan ta bort smärtan på djuret. Alltså de har flera hundra år på sig att forska om det här. Alltså det är inte sannolikt. Nej. Om det nu är så jobbigt så att de måste liksom radera minnet på alla som det är, nej.
Men då har vi konstaterat att det inte är ett sannolikt avsnitt.
Nej.
Men, vi landar i det. Ja, jag håller med dig.
Ja. Och det kanske, men det är ju också ett väldigt, alltså man tittar på det och har roligt tycker jag. Det går jättesnabbt. Det är ett ganska kort avsnitt, det är 43 minuter eller något sånt där. Men det går ju väldigt snabbt. Man har kul och doktorn är bra.
Ja, jag älskar scenen. Och Amy är så bra.
Ja.
Jag bara, det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är, men hon är bara så otroligt sympatisk. Alltså jag bara älskar henne som person liksom. Att hon är så här, hon är ju liksom väldigt så här fin och snäll och så. Men alla, nej inte Donna, men de andra då, doktorns companions, de är oftast väldigt så här, de är lite präktiga.
Ja.
Men det är ju inte hon.
Nej.
Hon och Donna, de är lite i samma kaliber, fast de är väldigt, väldigt olika. Men det är som att hon, men jag bara älskar henne. Men det är väldigt roligt när de åker ner i valens mun, eller liksom, och de hamnar i det här gegget. Och håller på och tittar och undersöker vad är det för någonting. Då är hon också med och kollar och bara, ja, vad är det här? Och det är någonting som känns lite så här mosigt här under, säger hon. Och känner. Och doktorn är så här, han är så fascinerad. Och samtidigt, så, han är liksom inte äcklad alls. Nej. Utan han är bara så här lycklig och glad. Och sen så när han liksom säger så här, okej, nästa ord jag säger, det kommer vara lite otäckt. Så gå till en trevlig, fin plats där du känner dig trygg. Och så håller han sen och sen. Vi består på en, ja just det, de ska sjunga, och hon bara, okej, vi står på en tunga. Det är så kul. Ja. Och så triggar han kräkreflexen så att de kräks, blir utkräkta. Det är så roligt, det är så himla roligt. Alltså det är en genial scen.
Ja, jag. Det tycker jag. Verkligen. Men på tala om Amy då. Vi pratade ju om att i förra avsnittet så sexualiserades Amy lite. Och i det här avsnittet, då fick vi se henne i en kort polisdräkt med sexiga strumpbyxor och så här. Det här avsnittet, då får vi se henne i pyjamas, eller nattlinne.
Ja, och verkligen inte ett sexigt nattlinne, utan bara så här stort och bylsigt liksom. Och en typ morgonrock över.
Ja, mormor liksom.
Ja.
Ganska, ja. Ja, men verkligen.
Och covered in sick.
Sick är så himla bra. Det är engelska. Ja. Det är mycket bättre än kräks eller spy eller vad man säger på svenska.
Ja.
Jag älskar det. Men vad tänker du om det? Det kanske inte så mycket. Jag bara reflekterade över det. Att liksom, tror du att Moffat ville kompensera?
Jag vet inte. Men jag kanske. Jag har ingen aning. Men det känns så här skönt att se henne så här.
Ja.
Hon är relatable, men hon liksom, jag tycker att det är en ganska jobbig scen när doktorn blir arg på henne. För att hon har fattat det där beslutet över hans huvud åt honom. Alltså även om jag förstår att han blir arg. Alltså det är som att man vet ju att de kommer att bli så goda vänner. Och där så är de inte det än. Hon är fortfarande en främling för honom. på sätt och vis. Fast han är ju inte det för henne då, eftersom han har funnits där i henne hela hennes liv. Så är det som att det är så jobbigt att han säger att hon ska behöva åka hem. Alltså när jag såg det första, andra gången sådär, så tyckte jag att jag mår så dåligt av det.
Ja, och du tar verkligen Amys perspektiv liksom.
Ja, ja men precis. Det är såhär, she's sweet Amy.
Ja, men sen har vi också ett tema i avsnittet, och det kanske är något som kommer följa med. Det är ju det här med Amys jag flyr från någonting grejen. Och att hon ska gifta sig. Det säger hon i förbifarten till den här Mandy.
Mm.
Amy heter ju också Amanda, får vi lära oss. Hon heter ju Amy, Amanda. Eller
Jessica.
Jessica. Men Amelia Jessica Pond.
Mm.
Ja. Men hon säger till Mandy att hon ska gifta sig, kanske.
Mm. Mm.
Och det liksom, det finns där.
Någon gång imorgon för jättelänge sedan. Ja, eller något där.
Det är lite komplicerat.
Det är också roligt när hon ska rösta och den här maskinen känner igen henne som en brittisk medborgare och hennes namn och sådär. Och så står det så här, marriage status. Och så blir hon så här, nu kommer jag få veta om jag gifter mig eller inte. Och så var det oklart.
Ja.
Det är lite roligt.
Vad säger det om tiden?
Men jag tänker att det är för att... Ja, men precis. Det måste ju vara att det inte är bestämt än. Ja, det har inte hänt än. Så därför så kan de inte veta det. Liksom. Ja. Jättekonstigt.
Ja.
Men vad var det du frågade innan? Vad jag tänkte om...
Ja, men det temat bara. Att vi får med det. Att hon är liksom på rymmen.
Mm, just det.
Ansvaret. Hon är också lite Peter Pan.
Mm. Ja, kanske. Vi vet ju så lite om vem hon ska gifta sig med och varför och varför hon rymmer och sådär.
Ja.
Men hon säger ju själv att hon är osäker, att hon kanske inte vill eller vågar. Eller hon säger kanske inte att hon inte vill. Hon säger någonting om att hon inte vågar, tror jag.
Ja.
Eller att hon är osäker. Ja, jag vet inte.
För hon försöker ju också på något sätt påtala till doktorn att de... gör samma sak. Eller försöker liksom, hon har en känsla av att han också flyr från någonting.
Mm.
Och någonting som han är rädd för att han inte vet. Hon frågar ju honom det liksom.
Mm.
Så hon kanske känner en själslig närhet med doktorn.
Mm.
På grund av att han verkar vara, ja jag vet inte.
Och att han är så ensam och inte har någon familj. Och det har ju inte hon heller.
Nej.
Och det har ju inte heller den här stjärnvalen. Men vad tänker du kring den här grejen att hon liksom tar det här beslutet? För hon är ju den som räddar hela situationen och räddar doktorn och allting. Ja. För att hon ser då att de här barnen leker, den här tentaklen från valen leker med barnen.
Ja.
Och att den är snäll. Så hon kommer fram till att den är snäll. Mm. Och så trycker hon på abdikera med Liz hand. Och så liksom säger hon att hon kom fram till det för att hon såg likheterna. För att han var så ensam och så snäll.
Ja, och såg att när han inte kunde låta barnet gråta utan var tvungen att gå dit och liksom säga så här, det är samma sak med valen.
Mm.
Liksom. Ja, alltså jag gillade metaforen kan jag säga. Jag tyckte att det var fint och snyggt gjort. Kanske lite övertydligt. De säger det typ 3 gånger.
Mm.
Men jag blev väldigt varm i hjärtat av det.
Det är så fint att de kramas på slutet.
Ja, allt är glömt och förlåtet.
Han står liksom och tittar ut där och är liksom väldigt bekymrad. Mm. Och han bara, du kunde ha dödat hela mänskligheten. Hur... Och sen så liksom säger hon hur hon tänkte.
Ja,
och hon är så säker.
Ja, men hon säger också, men du kunde ha dödat en stjärnval.
Mm.
Så att hon försöker.
Och hon förstår implikationerna på något sätt.
Ja, men precis.
Ja, jag tycker det är fint. Men jag tycker att det är lite så här. Tror du doktorn hade gjort som valen?
Ja.
Tror du han hade stannat efter att ha blivit torterad i tusentals år?
Nej, jag ändrade mig först. Ja.
Han hade kommit till räddningen.
Ja, nej, det tror jag inte.
Nej.
Eller?
Om det hade handlat om att rädda mänskligheten kanske.
Ja. Nu är det svårt alltså för mig att särskilja saker som kommer hända framåt. Kring tid och sånt.
Så det blir så timey-wimey
det. Så det var därför jag inte kunde jag ville liksom svara på något slags intuitivt så här, ja.
Ah, okay.
Men sen å andra sidan, du påminner ju också om Pompeji liksom.
Mm.
Men vi, på något sätt så, i det här avsnittet så pratar de ju inte alls om implikationer för det här, att det här är en viktig liksom punkt i historien, eller om det är deras, om de får göra så här eller inte liksom.
Nej.
Utan det bara görs.
Just det, för det är ju också en grej att doktorn kommer dit och förändrar skeendet, annars skulle de bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
Precis. Så det är en svår fråga. Mm. Men jag kan i alla fall säga att Moffat skrev ju det här avsnittet för att Amy skulle få agens.
Mm.
Det var hans utgångspunkt. Att han ville att det var hon som skulle lösa allt.
Det är bra.
Ja.
Hittills bra. Bra gjort Moffat.
Exakt. Vi är väldigt positiva till Moffat hittills faktiskt.
Vad kommer hända? När ska han vända?
Vilket rim. Det var, kändes lite som att det passade in i så här slutet på det här avsnittet. De har ju en liten rimlek eller lite så här saga-vers i slutet om The Beast Below.
Ja, har de det? Det glömde jag nu på en gång.
Ja, jag kan inte versen, men det är Amy som läser den, tror jag.
Just det.
Och det är ju en flicka i hissen.
Mm. Som säger någon sån där, en man på en häst.
Ja, jag tänkte när jag lyssnade, eller när jag såg, jag bara, nu ska jag lyssna ordentligt och försöka förstå vad det här betyder. Så jag bara,
Nej, det var väldigt konstigt med den där tjejen, så bara för hon där och ser så himla hotfull ut.
Ja. Sen tycker jag att det var också lite konstigt. Men bra, tror jag. Jag är nog inte emot det, men det var ett väldigt speciellt slut. Att man fick det här fina, att de stod och kramades. Och att man verkligen såg att det här var viktigt för dem båda.
Mm.
Och de är bästa vänner. De knatt verkligen an till varandra. Och sen ringer telefonen.
Ja, det är roligt. Det är jättekul.
Ja.
Och det är kul också att Amy svarar.
Ja.
Hon är bara så här fylld av självförtroende efter det här.
Ja.
Och doktorn bara,
ja, men man ser att han är så här, du är här nu.
Ja, men verkligen. De är så rätt för varandra.
Ja, verkligen.
Men hon svarar och så är det the prime minister. Vilken prime minister? The prime minister of England, eller Great Britain.
Ja.
Which one? Och så är det Churchill.
Ja.
Det är jättekul.
Som har en Dalek.
Ja, man ser skuggan av en Dalek vid honom.
Ja. Och då blir det bara, det bara slutar helt abrupt, och så när man förstår att det här dit är, de kommer åka dit helt enkelt.
Mm.
Till Winston Churchill, England.
Ja, och doktorn ser så glad att han bara, vi kommer direkt. Ja. Då tänker han ju att han och Amy ska komma dit, såklart.
Ja.
Men Amy var ju på väg att berätta om bröllopet.
Ja.
Vid två tillfällen, så, men han avbryter henne.
Ja, just det. Varför avbryter han henne?
Vad gör han? Ja, men han säger ju, först så är det så här, hon börjar ju prata om så här, har du någonsin rymt iväg från ett beslut, ett svårt beslut? Och då säger han att han gjorde det en gång, och vad hände? Och då är han typ så här, this happened, typ, att det var väl när han rymde de ett tag sen, antar jag, han syftar på. Och sen så försöker de säga, men det är ändå en sak jag behöver berätta, och då ringer telefonen, så springer de in, så det är det som händer. Så han liksom, det är inte som att han avbryter så här, nej du får inte berätta, utan det är mer att det bara blir så liksom, som doktorn är. Ja. Det är också vid något tillfälle som doktorn säger något så bra, han bara, han håller på och pratar, han håller ju på med det här, de vattenglasen som man ställer på golvet, för att så här, varför de inte skakar, det finns inga motorer. Jag vet inte om det är det han säger, men hon frågar någonting och han säger så här, I don't know, I think a lot, it's hard to keep track. Det är jättebra. Ja, det är citat.
Verkligen.
Som är så här, ja, men det är så det är i hans hjärna. Det är många, många processer pågår samtidigt.
ADHD-hjärna.
Ja, precis.
Ja.
Men det känns som att vi har ändå liksom pratat om det. Jag hade ju väldigt få anteckningar, men jag hittade ingenting.
Nej, jag tycker vi var inne på mycket. Jag känner också att vi kanske börjar närma oss en så här sammanfattning. Är du redo för att berätta för mig hur clever doktorn var?
Är jag redo? Som vanligt har jag inte tänkt på det. Kan inte du börja?
Ja, det kan jag göra. Jag har tänkt lite på det i alla fall. Men det här är verkligen ett sådant avsnitt när jag tycker att doktorn är både jätteclever och inte clever alls. Eller så här, eftersom han överhuvudtaget inte fattar att valen är där frivilligt. Mm. Det borde han förstått, tycker jag, utifrån vad Amy har sett. Mm. Man kanske inte kan se på sig själv, liksom. För det behövde ju Amy. Hon behövde ju se doktorn utifrån för att komma fram till att det här var så. För att se liksom parallellerna. Men doktorn, det känns som att han borde kunna ha gjort det. Och han brukar också veta mer om liksom vilka är Star Whales. Varför, hur funkar de? Varför kommer en Star Whale? Så där tyckte jag han brast lite. Men han är ju också clever på det där sättet i avsnittet. Att han tänker på det där sättet som du just sa. Och liksom har koll på att det finns ingen motor här. Och så, och han, ja, så jag är kluven. Det blir väl en trea.
Mm.
Vad känner du?
Ja, men jag tycker du resonerar klokt. Mm. Det är som att han det är ändå, jag vet inte. Han säger till Amy så här, pay attention to details, och det är det som liksom leder henne fram till det hela på något sätt. Att hon bara, man ser hennes ögon, bara, hon tittar på alla detaljer, försöker så här komma på detaljerna. Men sen att han missar flera saker, och att hans sista, liksom om inte Amy hade räddat honom så hade det blivit det tredje valet, vilket inte var så bra.
Nej.
Så det drar ju ner ändå betyget. Även om det känns som att han är ganska mycket så här detektiv eller så här slutlednings, ja, mycket slutledningsförmåga. Liksom. Så att den trea tycker jag känns rimlig.
Och sen är
Heder som nämnandet. Ja. Just det. Det är ju inte så många bra sidokaraktärer, men det finns ju en då som är väldigt bra. Och det är ju The Star Whale. Som måste få som nämnandet.
Just det, man säga. Huvudkaraktären.
Ja. Som bär allting framåt. Ja. Men det är en sån himla vacker tanke också att det skulle finnas Star Whales som svävar omkring i universum och låter och sjunger och letar efter sina partners.
Ja, det är kanske jättefint faktiskt.
Och sorgligt.
Ja, jag tänkte inte på Star Whale.
Nej.
Nu känner jag mig som att jag, det är det mest uppenbara på ett sätt. Fint att du såg det. Jag borde också sett det. Jag tänkte på Liz 10 men var inte så nöjd med det, för att av skäl jag sa förut att jag tyckte att det var en häftig men lite oklar karaktär. Så jag landade på den här Mandy.
Mm.
Spelade Hannah Sharp.
Mm. Har hon gjort någonting sen eller vet du det?
Oklart. Ja. Hon har ingen egen Wikipedia-sida.
Nej, okay.
Det tyder på att hon inte gjort så mycket. Nej.
Det kändes som hon skulle kunna vara, att hon kändes lite igen i hennes utseende. Men då liknar hon säkert bara några andra.
Men jag tyckte ändå att hon gjorde en del. Alltså, det var henne vi träffades först, och hon följde med och liksom fick träffa drottningen och var med och berättade och fick se saker som andra barn inte har fått sett, och liksom brydde sig om Timmy, brorsan.
Hon är också anledningen till att Amy ser sanningen.
Ja,
liksom.
Men precis. Och hon brydde sig så mycket också.
Mm.
Så hon kändes som väldigt sympatisk och skarp på samma gång.
Det känns ju bra också att välja ett barn i det här avsnittet som liksom handlar mycket om barn.
Ja, verkligen. Så Mandy får mitt hedersomnämnande.
Bra val.
Bra
val. Det var ett bra val.
Jag har känt, eller liksom tänkt på det så många gånger när vi pratar om demokrati. Val.
Just det.
Men det var väl The Beast Below.
Det var det.
Ja.
Och ändå bättre än vad jag tänkte att det var, eller så här mindes.
Ja, jag tycker det är ett, men det är bra, men det är också lite av ett så här, inte så minnesvärt kanske.
Nej.
Eller? Ja, men nu är jag lite tveksam.
Ja, men det är nog så här. Jag sa, när vi höll på med betyg så sa jag 3,5. Ja. Jag tycker att det är ändå ett bra avsnitt, även om det är lite... Det är inte stabilt avsnitt.
Nej.
För att det är oh, väldigt rörigt. Ja. Men det är ändå så här ett... Det är ändå ett sevärt avsnitt.
Och det som gör det sevärt, det är ju doktorn och Amy.
Mm.
Alltså, de är jättebra. De,
jag vill bara liksom se... Jag vill bara direkt plöja igenom alla avsnitt i säsong 5 nu.
Ja, låt oss under en lång period.
Ja.
En 2 veckors period. Eller alltså, 2 veckor i taget.
Under ett år framåt, eller vad det blir.
Ja, men det finns vissa avsnitt som jag längtar så mycket, som jag till exempel sagt till min kille. Jag bara, vi ska se på det här avsnittet. Jag bara, det blir någon gång framåt sommaren, tror jag.
Han bara, I couldn't care less.
Ja, verkligen. Ja, men
jag minns nästan bara, säsongsavslutningen. Jag minns inte de andra nästan alls. Så att,
ska jag säga vilket jag tänker på?
Ja.
Jag tänker ju på Vincent van Gogh-avsnittet.
Just det, det är ju ett av dina favor.
Ja, och många, tror jag.
Mm.
Nästa gång ska vi ju prata om det här Dalek-avsnittet då.
Mm. Det heter ju... Så man hör på det tonfallet, det här är inte ett favorit.
Victory of the Daleks heter det.
Victory of the Daleks.
Men vi får titta på det, så får vi återkomma med detaljerad analys.
Jag ska tisa med att jag tycker ändå att ofta när det är dåliga avsnitt som vi inte gillar så mycket, så tycker jag vi brukar göra bra avsnitt.
Ja.
Så det kommer säkert bli lyssningsvärt ändå.
Ja, men det, ja, vi ska inte analysera det nu.
Nej, och det är säkert inte dåligt.
Nej.
Men ja.
Ja, men innan vi slutar får jag bara kom på att det var väl ändå roligt när Listan pratar om doktorns relation till Victoria.
Det är jätteroligt.
Ja, det kan man bara inte... Det är så roligt skrivet.
Det är roligt.
The Virgin Queen. Yeah, right.
Med situationstecken.
Det var väldigt roligt.
Det var jättekul.
Mm.
Ja, nej, men det är ju roligt med den här liksom, kopplingen till kungafamiljen. Ja. Att den återkommer lite då och då.
Ja, och så finns ju också en referens till The Indian Slanten.
Just det.
Det var med Magpie Electrics.
Mm.
Så det är sånt som, och det finns också en liten spricka.
Just
på
det.
Rymdskeppet.
Det såg inte jag nu när vi tittade. Jag måste ha tagit chips eller något sånt.
Men precis som en sån spricka som det fanns hos Amy.
Ja.
Så det är också, det är lite små saker som är lite spännande.
Det är konstigt.
Mm, det är konstigt.
Varför är den sprickan där?
Ja.
På rymdskepp, alltså på det här rymdskeppet, på UK.
Ja, precis.
Det är superkonstigt.
I slutet av avsnittet så finns det på sidan av The Starship UK.
Okej.
Okay. Ja. Men nu är det dags att säga ja.
Ja, nu blir det inget mer.
Ja.
Fun facts. Men följ oss på Instagram där vi heter Dr. Who-podden. Eller mejla till oss på drwhopodden@gmail.com. Eller ge en liten recension. Ja.
Ja. Och ha det bra till nästa gång.
Ja.
Titta på 5:e säsongen med oss.
Ja. Håll er från att plöja. Vänta in oss.
Ja.
Eller plöj och lyssna sen.
Det går också bra.
Ja. Hej då.
Hej då.